Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Dr. Diamantis som har en intressant bakgrund som elitbasketspelare. Och jag är väldigt nyfiken på hans filosofi kring hälsa. Han är utbildad naprapat och kinesisk läkare. Det här blir ett snack om hälsa på en djupare och mer spirituell nivå som enligt mig är totalt logisk. Det är ju självklart att vår hälsa påverkas av våra tankar. Vi måste börja ställa oss de rätta frågorna och ta hand om oss på riktigt. Hur påverkas vi av allt runt omkring oss egentligen? Vi pratar om Dr. Diamantis morgonrutiner och vilken mat han äter, somrarna i Grekland, meditation i psykologisk stillhet, om yin och yang, om IBS-magar och mycket annat. Luta dig tillbaka och njut! Nu kör vi.
Nu kör vi.
God morgon, Dr. Diamantis Kokovinos. Du är utbildad kinesisk läkare vid Shanghai University of Traditional Chinese Medicine samt naprapat vid Naprapathögskolan. Du spelade tidigare basket på elitnivå. Du pratar både mandarin, engelska, svenska, spanska, grekiska och polska. Du är författare till boken Nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin. Jag vill prata träning och hälsa med dig, jag vill prata om din bok och hur vi kan ta hand om oss själva lite bättre med hjälp av kinesisk medicin. Du skriver bland annat att vår hälsa och vårt välmående i grund och botten handlar om hur vi förhåller oss till våra tankar. Det är intressant, det ska vi prata mer om. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack så hemskt mycket, Shirin.
Härligt. Jag ska börja med något helt annat som jag aldrig gör annars i podden. Men jag ska börja med det här. Vad är det för en dag? Vad är det för en dag? Det är ingen vanlig dag för det är Diamantis födelsedag. Hurra, 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 hurra!
Tack så hemskt mycket, tack.
Grattis på födelsedagen.
Tack, vilken ära att få vara här just i den här dagen.
Ja, och hur har du börjat denna morgon? För klockan är faktiskt bara 7:15 på morgonen.
Jag gick upp och mediterade så som jag alltid brukar göra. Gjorde mina andningsövningar, mediterade. Jag gick iväg faktiskt innan mina tjejer vaknade.
Aha, så de har inte fått fira dig ännu?
Nej, min fru har planerat något stort. Idag och imorgon. Imorgon blir det stort kalas.
Åh, vad mysigt. Ja, för imorgon är det lite bättre dag. Det är ju det är lördag imorgon.
Ja, precis.
Ah, wow. Men du, hur mår du denna morgon? Och var befinner du dig rent geografiskt?
Jag mår jättebra. Vaknade fint. Solen väckte mig. Vilket det är någonting jag älskar. Och jag håller till i Solna, Sundbyberg. I västra Stockholm.
Just det, precis utanför Stockholm. Gud vad härligt. Du, jag tänkte faktiskt börja, för vi ska dyka rakt ner i din otroligt fina bok. Nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin som släpptes för inte alls så länge sedan. Och jag är lite nyfiken på, nu är jag på sidan 12, om jag får läsa ett litet stycke. Vad jag har kommit fram till efter oändliga samtal med mina professorer i Kina, möten med buddhistiska läromästare och hinduistiska swamis och gurus, och efter tusentals timmar av läsning och meditation, är att vår hälsa och vårt välmående i grund och botten handlar om hur vi förhåller oss till våra tankar. Dina tankar är det som begränsar ditt liv och din potential. Hur du vill uttrycka din inre kreativitet, vad du vill skapa, vem du vill bli i denna värld. Avgörande händelser i våra liv kan fastna i medvetandet som en mental fotboja som kan tvinga oss att återuppleva det förflutna. Något som egentligen inte finns längre. Du kan bli ett offer för det som varit då du misstagit andras ord för sanningen eller för dina egna tankar. Alltså det här är ju otroligt intressant och något som jag är helt på det klara med också tycker jag efter mina år inom yoga och jobba med mig själv. Men jag vill liksom höra dina ord här, för att jag kan tänka mig att för många så låter det här luddigt och konstigt, och för någon som tycker att det är väl bara att ta lite mer antibiotika så löser det alla problem. Det är en jättestor fråga, men dina direkta tankar när jag läste upp det där stycket?
Vi måste utgå från att vår kropp och vårt sinne är skapat på det sättet genom evolutionen att den kan läka sig själv och den vill vara i en form av homeostas eller balans där allting fungerar mer eller mindre så som det ska. Men min fråga har alltid varit varför? Jag har varit den här jobbiga studenten, det är den här oändliga frågan till varför. Och för mig, jag nöjer mig aldrig med svaret därför, eller vi vet inte. Så länge det inte finns en strukturell skada i kroppen så finns det alltid möjligheter till att kroppen ska kunna läka sig själv. Och då handlar det bara om att skapa förutsättningarna för det. Vi måste utgå från att den vill läka sig själv och fungera så som den ska. Men vad är det som stör då i så fall? Att den inte kan göra det. Och då hamnar vi då väldigt ofta i vårt beteendemönster, vilket har att göra då med vår inre miljö och den yttre miljön. Så jag brukar säga så här, ifall vi lagar samma mat med samma råvaror, då kommer det bli samma smak. Så om vi tänker på samma sätt och vi gör på samma sätt och vi agerar på samma sätt, då kan inte vi förvänta oss ett annat resultat.
Helt logiskt egentligen.
Ja, eller hur? När vi bryter ner det på det sättet. Så därför är det för mig väldigt viktigt då att komma åt då, vad är det som gör att någon beter sig på ett sätt som inte främjar deras hälsa. Och det som är väldigt tydligt för mig är att vi inte rationellt kan bryta oss loss från vårt beteendemönster eftersom den jag tror jag är mitt beteendemönster. Och därav kan inte jag förändra mig själv. Jag kan förändra vissa praktiska saker så som att jag ska gå upp och meditera på morgonen och jag ska göra andningsövningar och äta någonting. Men oftast brukar det handla då att man behöver vara disciplinerad. Men det finns ingen harmoni i disciplin. För disciplin betyder att jag vill sova ut till klockan 9, men jag tvingar mig själv upp och meditera och medan jag sitter där så håller jag på och somnar. Eller att jag borde äta den här fruktsalladen istället för den här godispåsen. Så när jag äter den här fruktsalladen så tänker jag på godiset jag egentligen skulle vilja ha. Det är ju väldigt tydligt i så fall att det finns en konflikt hos mig, inom mig. Och jag vill inte ha någon konflikt, jag vill vara fri från konflikt. Då lyfter vi bara upp frågan, vad är det som gör att jag har just det här beteendemönstret där jag undermedvetet drar mig till någonting som inte främjar min hälsa? För återigen, vi kan också prata om vanor och vi har dåliga vanor och bra vanor och jag vill inte ha några vanor alls. För att oavsett bra eller dålig så handlar det om ett undermedvetet mönster, att vi agerar per autopilot. Jag vill leva ett vaket och ett medvetet liv. Och det är där också, när jag gör det, då gör jag det från här och nu. Och när jag är fullständigt här och nu, emotionellt, fysiskt, psykiskt, det är då också lycka har möjligheten att kunna uttrycka sig genom mig. Och det är då hela nervsystemet är i den fasen som heter då parasympatikus, som skapar förutsättningarna för att min kropp ska kunna fungera så som den ska. Så det var en kort sammanfattning.
Ja, men det här är superintressant. Jag pratar mycket med mina barn om det här och vi har flera andra gäster i podden. För det har ju varit så, kan man använda ordet trendigt i många år, så här, om vi pratar mat, för mat är ju väldigt laddat ämne. Det har ju varit så fokuserat på så här, vad vi äter, hur mycket vi äter och det ska räknas kalorier och det är liksom sånt enormt fokus på det. Och nu börjar fokuset istället, i alla fall den världen jag lever i, börjar fokuset istället riktas mot hur vi äter. Och som jag försöker prata med mina barn och vänner också, det är som om man sitter och äter en jättegod måltid, men så är det jättestökigt runt omkring med massa ljud och man störs. Och dessutom sitter man bara och pratar om eländiga saker. Där det är bara liksom katastrofer, naturkatastrofer, folk som dör, vidriga sjukdomar och sånt där som finns i världen. Men att man gör det just precis när man äter, så brukar jag lite slarvigt säga att men vi ska inte förgifta vår mat. Vad är din kommentar på det?
Jag vill bara tillägga, jättefint uttryckt. Jag skulle nog säga mag-tarmsystemet kan fungera endast när vi är fullständigt här och nu. Återigen då till nervsystemet och parasympatikus. Det är då magsyran kan produceras, det är då galla kan produceras och utsöndras så som den ska. Tarmperistaltiken, så vi är inte heller vad vi äter, vi är vad vi kan absorbera. Och vi absorberar då baserat på i vilket sinnestillstånd vi egentligen är. Så till mina patienter säger jag att äta, det är en väldigt helig tid. Att äta med alla dina sinnen. Och verkligen lukta dig igenom maten och smaka igenom den. Och börja med till och med känna tacksamhet för den här maten. För det tvingar oss till här och nu.
Vad får du för reaktioner från dina patienter då? För att som vanligt så vill man ju, vi människor, man är så här, hej, jag vill gå till doktor Diamantis eller till en vanlig västerländsk läkare, så vill man ha en lösning och så orkar man inte göra någon förändring själv egentligen. Så vad får du för, normalt sett, vad får du för respons?
Du ser, Kirin, i mötet här, då brukar ny konsultation för nybesök då är ungefär 45 minuter. Jag kanske spenderar 10 minuter på dina symptom för att ta reda på information, på vilket sätt och uttrycker de sig och förstå grunden och så. Resten av tiden pratar vi om något som kanske skulle kännetecknas som ett mentalt uppvaknande för att inse varför man gör som man gör. Varför är man
Intressant.
i den här autopiloten? Och även hur har det blivit att vi har blivit indoktrinerade till att söka lösningen genom frågan hur? Frågan hur är fantastisk för den yttre världen, men när vi kommer till den inre esoteriska världen, när det kommer till tankar, till känslor, till minnen, vi kan inte använda oss av det verktyget. För att frågan hur är väldigt också maskulin och den är väldigt aggressiv och den har att göra med den yttre världen. Så hur ska jag förbättra? Hur ska jag förändra det här bordet eller hur ska jag förbättra den här teknologin? Men när vi går in i det inre så är det nästan som att hur en skruvmejsel och vi har lösa muttrar inombords. Vi kan inte använda oss av den frågan. Så den mer relevanta frågan är i så fall vad är? Och vad är det mer feminin i sin natur? Och det är mer öppen och det är mer tillåtande och svaret eller insikten kommer att komma till dig. Medan hur, det är en, då kan man fråga sig vem är det som söker? För att ifall vi säger då, hur ska jag hantera mina tankar? Okej, vem är det som ska hantera tankarna? Då finns det ett jag och så finns det mina tankar och så finns det någonting jag behöver göra så att i framtiden det vi refererar till mig själv ska komma till en sinnestillstånd där jag har antingen bättre kontroll över mina tankar och bättre relation till dem eller kan kontrollera dem på något sätt. Medan frågan vad är? Då kommer det mer insikt. Då skapas det en distans till tankarna och vi inser att vi inte är våra tankar, men vi har våra tankar. Och det är den här distansen som skapar också ett andrum, ett utrymme att kunna andas och få bara vara och inte vara den här karaktären som måste bara göra massa saker så att i hopp om att i framtiden komma till en plats där jag får tillräckligt mycket med bekräftelse som kommer neutralisera den känslan av otillräcklighet som egentligen driver mitt beteendemönster. För vi kan vara drivna av fyra olika anledningar och det kan vara plikt, det kan vara skuld, det kan vara rädsla eller det kan vara kärlek. Och de tre första nämnda då, de skapar en destruktiv, nedåtgående spiral och bara kärlek skapar en positiv och uppåtgående spiral och främjar vår hälsa.
Alltså, din kunskap behövs på skol- och dagisnivå och sen alla dagar i livet. Det är så otroligt viktigt, hela den här, som du säger, den heliga stunden. Jag pratar ofta i min podd om en av mina favoritdokumentärer som heter Down to Earth. Jag vet inte om du har sett den. Men då är de i alla fall på ett ställe i Costa Rica, bland annat, med på många ställen, på flera av de här blå zonerna. Men då är det ett sånt jättefint sånt där kollektiv i Costa Rica där alla hjälps åt att plocka maten, odla maten, laga maten. Och sen, utan att det behöver vara någon religiös handling, så tackar de. De håller varandra i händerna innan maten och så är de tysta och så säger de bara liksom tack för maten. Så. Vilket ger det här liksom lugnet. Men du, om man ska plocka ut, kan vi prata om IBS?
Självklart.
Alltså, det måste ju vara, med den kunskapen du sitter, så är ju IBS, måste ju det bara vara ett påhitt. Alltså, för jag känner så här, många som går till läkaren som har magproblem, och hittar man ingenting i ett blodprov eller ett avföringsprov eller ett urinprov eller något annat typ av prov, så säger man, ja men du har IBS. Alltså, det känns som att det är liksom så här slarv, slasktratts, diagnos. Berätta.
Så hur vi ser på saker och ting utifrån kinesisk medicinskt perspektiv så finns det alltid en anledning. Och IBS har att göra med livsstil att göra. Och vi har den personliga IBSen och så har vi den kollektiva IBSen. För det är oundvikligt att inte vi har kroniska besvär, inklusive IBS, ifall vi lever i en social-darwinistisk samhällsstruktur. Så patienten kanske kommer till mig och säger IBS och jag förklarar att problemet är inte bara på individnivå. Problemet är också kollektivt, så vi kan börja då från det kollektiva och sen kan vi röra oss mot det personliga. Och i den samhällsstrukturen som vi lever i, där vi vet att det alltid, för att ekonomin ska kunna rulla så behöver vi vara konsumenter. Konsumenter blir vi endast och är vi endast ifall vi har då objektifierats och objektifierar oss själva. Vi har gjort oss själva till en sak, ett objekt, där industrin nästan rider på vågen av känslan av otillräcklighet. Vilket är väldigt tråkigt, för det är en väldigt smärtsam plats. Att växa upp i en dysfunktionell uppväxt, med eller utan trauman, som skapar en tro om oss själva att vi är otillräckliga, att vi inte är kapabla, att vi inte är värda någonting så länge vi inte blir någonting. Så det här psykologiska blivandet, strävan efter att fylla ett emotionellt svart hål, är per definition vad stress är. Nu, vi har normaliserat ordet stress, men det är absolut inte naturligt för oss. Inte i den utsträckningen så som folk lever i. Så återigen tillbaka till nervsystemet och vad stress är att vi är konstant i fight or flight. Den här externa björnen som jagade människan i kanske 20 sekunder, som tvingade då nervsystemet att aktivera muskler och hjärna och sinnet till den nivån, till den grad att vi skulle kunna springa ifrån faran, till att nu den externa björnen har blivit den interna björnen som vi inte kan springa ifrån. Och
Ni har
nervsystemet.
tillåtit den bo där inne.
Nej, exakt. Nu, det här har inte vi gjort medvetet, det är någonting som har hänt omedvetet. Och det är endast då, när vi är då kroniskt stressade, ja, men det är klart att kroppen försöker kompensera hela tiden med att balansera kroppen och se till att den funkar. Men du vet, när den har kompenserat klart och den inte har några kort kvar, då börjar man då känna efter olika typer av symptom. Egentligen så är det våra signaler till att vi lever inte enligt vår sanning och vi talar inte vår sanning. Och därefter då, en av de första symptomen blir ju då väldigt ofta då IBS. För vad de här känslorna av stress, irritation, frustration, ilska. Inom kinesisk medicin så sätter sig de här känslorna i organet levern. Så vi går då från samhällsperspektiv, från det kollektiva ner till individen. Och kinesisk medicin säger då att levern har som ansvar att se till att qi eller energi cirkulerar som det ska i kroppen. Nu det enda som kan, och gör den inte det så skapas det en stagnation. Och vi brukar säga att där det finns smärta finns det stagnation. Eller där det finns stagnation skapar det smärta. Nu IBS är ju någonting, kan vara smärtsamt och att man känner en svullen och öm känsla över magen, speciellt efter mat. Där säger vi att det inte finns något flöde. Allt känns som att det har stagnerat, det bara sätter sig som en stor sten i magen. Och så fort man tittar på, det vet jag, en fralla så svullnar magen upp. Så då kan man fråga sig själv, vad är det egentligen som har stagnerat i oss? Nu det enda som kan stagnera i hela universum är våra tankar. Det är vårt sinne som har stagnerat i det förflutna. Och det är då per automatik stress. För att när vi är i det förflutna och pendlar mellan förflutna och framtiden, då berövar vi också oss själva från att vara fullständigt här och nu. Sinnestillståndet, det nervsystemet kan fungera exakt som det ska. Men också kroppen rent fysiologiskt, biokemiskt, biologiskt, att det fungerar som det ska.
Väldigt logiskt. Alltså jag
Väldigt.
tycker kinesisk medicin är väldigt logiskt. Hjälpa kroppen att hjälpa sig själv för att
Självklart.
den ska
Ja.
tillbaks till
Ja.
ursprungsläget helt enkelt.
Så som det är menat. Och jag tror, jag har väldigt många patienter som känner igen sig när de säger att min IBS försvinner när jag åker iväg på semester.
Såklart.
Så det är inga konstigheter
Ta
varför.
semester oftare, är det det
Ja.
ordinerar? Jag
Men att
fattar.
man förstår sig på, du vet, vad är det som gör i så fall? Vad är skillnaden? Skillnaden är att vi slappnar av och att kroppen då tillåt sig själv och bara fungera som den ska. Nu, det är jättebra att man går till läkaren med sina besvär och utesluter så man inte har några allvarliga besvär eller diagnoser. Men det är också viktigt att veta vad man kan förvänta sig. De är jättebra att undersöka så man inte har några allvarliga problem som behöver medicinering. Men när det kommer till livsstil, det är ingenting de kommer prata om. För det är inte deras område heller. Så vi kan samtidigt inte förvänta oss att de ska hjälpa oss i områden som inte de är varken utbildade i eller jobbar med.
Ja, det är som att gå till en restaurang och förvänta sig att man ska få hjälp med sina juridiska problem.
Ja, lite så. Eller du går till en italiensk och så vill du ha eritreansk mat. Du får inte det där. Där är det italiensk mat. Du ser, då, alla restauranger behövs. Alla olika smaker
Exakt.
behövs. Ja, exakt. Och det finns ingen vi och dem-känsla.
Nej.
Det är bara att vi ser utifrån olika typer av linser.
Bra. Det gillar jag. Du, när vi pratar om, nu är vi inne på olika länder och mat, nu blev jag hungrig också. Du är halv grek, halv polack. Är
Ja,
du
min far är från Grekland, min mor är från Polen.
född här?
Född i Sverige.
Född i Sverige, precis. Vad har du tagit med dig från den kulturen, från din mor och fars kultur, in i ditt liv, men också in i din kunskap när du har patienter och liksom hela ditt varande.
En stor inspiration i mitt liv var min farfar. Jag fick ärva hans namn, Diamantis.
Alltså, det är så coolt namn.
Ja,
Vad
tack.
betyder det? Betyder det diamant?
Ja, det betyder obräckbar, vilket är diamant.
Oh my god.
Ja. Så jag brukar säga så här, att det psykologiska blivandet fanns ju inte back in the days. Så när min farfar växte upp bland nio syskon så fanns det inte frågan, vad ska du bli när du blir stor?
Nej.
Ja, okej, ska du vara bonde eller ska du vara bagare? Och låt oss säga, han ville inte ha någonting med mjöl att göra. Så säger han, ja, men jag ska bli bonde. Då visste han exakt. Och då hade han inte, det fanns i den mentaliteten, han, vet du vad, jag ska bli den bästa bonden i hela byn. Du ser, den psykologiska stressen fanns inte. Det fanns en annan typ av stress. Och det var, kommer vi ha mat på bordet?
Just det. Idag.
Precis. Och det finns ju ett jättegammalt hinduiskt talesätt som säger att när din mage är tom har du ett problem. När din mage är full så har du 1 miljon. Så med det sagt, så när han satte sig på sin åsna och gick iväg till åkrarna, han var fullständigt här och nu. Han satt där, hur mycket snabbare kunde den här stackars åsnan gå? Det tog den tid den tog. Han hade heller inte 5 stycken startups på huvudet som han skulle skapa. Han hade inte en Instagram som han var tvungen att lägga upp bilder
Jag får
på
ont i magen
Facebook.
när du säger sådär.
Ja. Så det var ett otroligt enkelt liv. Och det är den
Keep it simple.
här, ja. Så du nämnde blåzonerna tidigare och vi har jättemycket att lära oss av dem. Det är vissa faktorer där som forskare har sett som skapar den här möjligheten att leva ett långt och lyckligt liv.
Måste berätta för lyssnarna först vad de blå zonerna är,
Ja,
som inte
så
vet det.
blåzonerna är vissa specifika områden på jorden där människan lever då mycket längre än, ja, resten av världen. Och vi har då nummer ett, eller det var Okinawa i Japan nummer ett, men det visar sig det är ett ställe i USA som heter Santa Monica kanske?
Nej, Loma Linda, va?
Just det, Loma Linda. Ja.
I San Francisco,
I
eller
San
i
Francisco,
Kalifornien.
ja. Just det. Loma Linda. Alla de här blåzonerna har någonting gemensamt. Och det är kosten de äter, men det är också sinnestillståndet de är i.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflarn. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg ett till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt. Och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg. Och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige. Och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Att de är väldigt enkla. Sociala omständigheter, sociala band är otroligt viktigt. Att man spenderar mycket tid med sina nära och kära, face to face.
Exakt, för där pratar man inte om att man är glutenintolerant eller att man är ditten, utan där äter man bröd och soppa och kött och grönsaker och vin och liksom en ganska basic medelhavskost egentligen. Men just det här sociala lugnet, hur äter man sin mat? Sitter man, sitter ju oftast då med familj och man skrattar och man pratar, men allt är ju inte rosa moln hela tiden, men man har ändå ett socialt sammanhang och livet är ganska simpelt.
Ja, och man begränsar inte sig själva. Jättefin dokumentär från Loma Linda som visar hur 80-åringar börjar lära sig ett nytt instrument.
Ah.
Varför ska inte då människor i äldre dagar ska prova på någonting nytt? Nej, jag kan inte, det är inte någonting för mig.
Jag
är för dålig, jag är för gammal. En miljon anledningar till varför man inte ska.
Mm.
Vi begränsar oss själva.
Alltså det måste vi bestämma nu i den här podden. Vi måste sluta säga, det går inte, jag kan inte, jag är för stel, jag är för trött, jag är för gammal, jag är för... Det finns så många, det måste vi bara sluta med. Då har man liksom redan bestämt att där går gränsen och sen går det inte längre.
Det är så, för att den som säger jag kan inte och den som säger jag kan, båda har rätt.
Ja.
Det är vi som skapar vår verklighet.
Mm, mm.
Och varför inte skapa en verklighet där kreativitet får utrymme och uttrycka sig på sitt unika sätt?
Åh, ja. Du började, berätta om basketen vill jag höra. Du började spela basket på elitnivå.
Ja, min far var baskettränare. Det blev ganska naturligt att jag blev basketspelare. Jag spelade igenom då alla skolåren. Och jag var i lång igen 1998. Och jag förstod spelet från väldigt tidigt. Tränade väldigt mycket så jag blev väldigt skicklig också. Så jag spelade i basketligan redan andra ring spelade jag i basketligan för Solna Vikings. Och tredje ring hoppade jag över till 08 Stockholm. För att efter gymnasiet åka utomlands och spela 2 år i Europa.
Mm.
Det var en fantastisk upplevelse.
Wow.
Och för en kille då från Tensta Rinkeby att hamna i en av den största ligan i Europa i Grekland. Bland de största basketarenorna. Så trodde jag att det här, nu har jag nästan nått toppen här.
Mm. Nu är det livet.
Ja, precis. Men jag insåg att den känslan och... den förväntan till den upplevelsen och vad jag egentligen upplevde var inte samma sak. För att även mina lagkamrater som kom direkt från NBA, jag såg ingen glädje i dem, det var ingen lycka. Så vann vi så var vi gudar, förlorade vi då skulle vi inte ens gå ut hemifrån. Och det spelade ju inte någon roll ifall vi gjorde vårt bästa eller inte.
Mm.
Och så sakta sakta började jag känna inåt så att det är någonting som inte riktigt stämmer till här.
Mm.
Det är något som är otroligt orimligt. Så...
Och förlåt, men hur yttrade det här sig? Var du så insiktsfull så att du bara så här, satt på rummet och bara, det är något som inte stämmer? Eller fick du någon annan signal eller vad man ska kalla det för?
Nej, men det är den här bittra, beska smaken av upplevelsen som man inte till slut kan ignorera. Man säger, nej men det är ju inte sött. Jag kan inte övertyga mig att det här är sött. För det är inte det. Och då börjar man då ställa sig frågan. Men vad är det här verkligen det som jag ska göra?
Mm.
Så jag upptäckte då att jag inte levde min sanning. För att oavsett hur bra du än är på en sak. Ifall det inte är din sanning. ifall det finns en inre konflikt hos dig, ifall du känner dig rutten det du gör, ifall du upplever att du är det psykologiska blivandet och för varje delmål du når, att du inte kan verifiera den känslan med den förväntade tanken på hur det ska upplevas. Att det är inte lycka. Det här är inte vägen till att jag ska vara lycklig.
Mm.
Då börjar man ställa sig då de rätta frågorna. Och jag är så tacksam att jag hade just den styrkan i mig, eller den möjligheten till att kunna stanna upp och känna efter och frågasätta.
Det är väldigt, då var du 20 någonting bara, det är väldigt insiktsfullt av dig.
Ja.
Och kanske många som fortsätter in i MBA och liksom får värsta supersponsorkontrakten och så bara rinner livet vidare. Mm. Och så är man tom inombords.
Men den miljön den är så mörk.
Ja.
Den är så smärtsam. Från att vara väldigt elitorienterad och tävlingsinriktad så har jag vänt fullständigt.
Mm.
För att man offrar sin egen hälsa. Jag blev erbjuden steroider för att bygga upp min fysik. För det är bortom all rimlighet att en kropp ska kunna hålla så länge med så mycket påfrestning.
Mm.
Så, och det finns en Ronaldo, det finns en Messi och det finns en LeBron James, men de flesta kämpar och det är väldigt, väldigt tufft.
Mm.
Och vi ser det hela vägen ner till ungdomsnivå, hur vi försöker elitsatsa här. Då återigen, vi skolar och vi indoktrinerar då generationer i det här beteendemönstret som ett sinne inte kan se skillnad. Ifall jag ska vara bäst på basketplan eller om jag ska vara bäst i det här sällskapsspelet. Eller om jag ska vara först i trafiken. Eller du ser, det är därför också elitidrottsmän eller för detta är så bra när det kommer till näringslivet. För de har den här väldigt aggressiva och maskulina energin där det ska gå fram och det ska bli bättre. Men du ser, det beteendet kommer väldigt ofta från smärta. Hon tror att jag aldrig är tillräcklig, för det är så vi skolade. Det är aldrig att jag kom till träningen och tränaren sa, vet du vad, du är tillräcklig, du behöver inte träna idag. Så oavsett när på säsongen det var alltid någonting du kunde bli bättre på. Och det är inget fel med att träna sig själv och bli bättre på en sak, men inte i tron baserat på att ditt värde som människa och person kommer bli mera.
Mm.
Och det är den här särskiljen. Vi måste särskilja ifall vi presterar då fysiskt eller mentalt. Det är den stora frågan man ska fråga sig själv.
Mm.
Det kommer också påverka hela ditt beteende.
Men du tog det här beslutet att kliva bort från liksom basketens rampljus och ville utbilda dig till naprapat.
Ja, precis.
För att förstå kroppen lite bättre.
Ja, det blev ju en väldigt naturlig ingångsport eftersom jag hade haft skador, hade varit i kontakt med naprapater tidigare.
Mm. Och så pluggade du till naprapat och sen så när du var klar så kände du ändå att nej, men du är fortfarande inte svaret på varför och vad ska jag ta vägen nu? Och då så tog du ett jättekliv, berätta.
Ja, det var redan mitten av utbildningen som jag ville. Vi hade redan börjat göra vår kliniska praktik i naprapathögskolans elevklinik. Jag träffade patienter och de hade jättemycket besvär. Förutom stel nacke så hade de också tarmbesvär och hormonella obalanser. Och jag ville kunna hjälpa dem invärtes också. Själv hade jag varit då introducerad till kinesisk medicin från 14 års åldern där jag hade olika typer av allergier. Och jag upplevde ju själv hur det med akupunktur jag kunde få hjälp. För att inget annat kunde hjälpa mig just då. Och då sådde ett frö som en fråga, vad är det där? Och då gick jag då till den legendariska doktor Nye i Stora Essinge.
Just det. Praktiserar hon fortfarande?
Jag tror det faktiskt.
Ja, förlåt. Ja. Mm.
Och det var så där, vad är det här för något? Och det bara strömmar in folk här och man hör att de blir bättre. Och det var just den här nyfikenheten. Som ledde mig till då just att ska jag flytta, ska jag läsa akupunktur här, ska jag åka till USA? Så pratade jag med henne och hon sa, vill du verkligen lära dig så behöver du åka till Kina. Och då åkte jag hem och berättade för min fru. Då frågade jag henne och hon sa okej, då gör vi det.
Wow!
Ja, verkligen. Så då funderade jag, ska jag hoppa av naprapatutbildningen och åka direkt eller ska jag läsa klart? Men det blev ju så att jag som tur var läste klart, för naprapatutbildningen är en fantastisk utbildning. Väldigt bred, väldigt holistisk.
Vad kul att höra.
Ja, och så fort jag blev klar så flög jag över till Kina, flyttade dit och bara så fort vi satte och landade så började äventyret. Ja, så det var fantastiskt. Några dagar senare hade jag min första lektion i Basic Theory of Chinese Medicine. Och vi började med att lära oss om daoistisk filosofi. Och det var hur antika kineserna, hur de upplevde då att vår kropp, eftersom vi är en produkt av naturen, att det som finns där ute, naturlagarna, måste också finnas här inne. Och inte
Logiskt
naturlagarna.
igen.
Förlåt?
Ja, men det är logiskt igen.
Ja, men självklart, precis. Vilket betyder att inte naturlagar i form av gravitation, men energiska rörelser och hur saker och ting manifesteras. Det måste finnas en koppling. Och då upptäckte man då med tiden att det finns något som heter yin och det finns något som heter yang. Och därefter så förstod man att det finns en form av viss energi som vi kallar för qi. För att vad är det som är skillnad mellan en död person och en person som lever? Det är just att det finns qi. Det finns energi, det finns liv i dem. Och de går vidare och säger att då allt i hela universum är qi, fast i olika densitet. Och självaste karaktären för qi är då att det finns en platta som kokar ris och att det ångar över. Och symboliken att ångan och vatten, ånga och is är då samma sak, fast i olika densitet. Och att när vi föds då, att det är qi som då mer och mer skapar en mer tyngre och mer densitet och där då skapas liv. Och att qi och blod, det är helt fantastiskt. Jag kan ju fortsätta att rabbla det, prata om det här i
Ja,
ett helt
det
avsnitt. Men du
kan
ser,
en uppföljning en gång i veckan.
ja precis. Vi kan ha en online-utbildning.
Ah, men det här är så spännande. Jag går ju på, ja, nu var det ett par år sedan, men regelbunden akupunktur. Alltså jag är helt all in på det här. Det är så
Ja.
logiskt allting.
Men det är en form av service, att man går in och man får hjälp då till att kroppen ska få möjligheter att återställa sig själv. För det är ingenting jag botar eller läker, för det skulle också vara väldigt arrogant, men tillsammans med patienten skapar vi förutsättningarna för att kroppen ska läka sig själv.
Ja, och för att så här översätta det där till lyssnarna i mina ord, så om man går till en, och det har ingenting med att västerländsk traditionell medicin är dålig och kinesisk är bra, utan det är bara olika. Att man går till en läkare här och säger att man har ont någonstans, till vårdcentralen eller någonting, så får man ju oftast ett piller som ska bota smärtan eller inflammationen, och så ska det vara bra efter 10 dagar. Man har ju inte liksom egentligen grottat ner sig i orsaken. Och när man kommer till dig då, eller någon annan kinesisk alternativ läkare, så botar man orsaken och hjälper istället kroppen att hjälpa sig själv till självläkning.
Ja, det som vi säger bota, det är mer eller mindre att kroppens
Bota, ja.
förmåga och läka sig själv. Nu, vi kan all typ av kemisk läkemedel, det är en typ av verktyg. För den utbildningen jag gick i Kina, hade jag stannat kvar och tagit legitimationen där så kunde jag skriva ut smärtstillande och blodtryckssänkande och remittera dem till olika typer av undersökningar och så vidare. Så vi tränade och utbildade i det området också. Farmakologi har vi läst. Olika typer av kurser. Men när det kommer till då akuta besvär så brukar du då allopatiska eller västerländska medicinen ha jättebra svar. Medan till kroniska besvär, då brukar man säga att då kinesisk medicin har väldigt bra insikter i hur man kan hjälpa kroppen läka sig själv. Och därför är då de stora sjukhusen i Kina och vårdcentralen uppdelade i två områden. En är då den västerländska och den andra är då kinesisk medicin och det finns ingen konflikt mellan dem. Där en läkare kan då bli inbjuden till andra delen för att konsultera och tvärtom.
Alltså
Så
det är ju magi. Det måste ju vara det ultimata.
det finns ett jättefint samarbete och en väldigt fin diskussion och båda parterna då respekterar varandra och de vet hur saker och ting fungerar för att vi var tvungna att ha en del av vår kliniska praktik i avdelningar som bara har att göra med västerländsk medicin. Och samtidigt så hade våra avdelningar, då, kinesisk och medicinska, hade då studenter som gjorde sin kliniska praktik hos oss som studerade då allopatisk medicin eller västerländsk. Så det finns en väldigt fin förståelse där.
Åh, så skulle det vara på alla sjukhus. Nu, du pratade om bonden och din farfar och jag vill gärna läsa ett väldigt vackert stycke om jag får. Min hemlighet, en insikt om något större. Jag var i 7-årsåldern när det hände mig för allra första gången. I 20 år förblev det min hemlighet. Men upplevelsen förändrade mitt liv. Just då var det endast ett frö som planterades i mig. Men med tiden växte det till en erfarenhet som jag inte kunde ignorera. Det var en molnfri sommardag i Grekland. Solen hade fortfarande inte nått sin högsta punkt över mina farföräldrars sommarstuga där vi brukade tillbringa semestern. Det var ett litet stall som farfar hade gjort om till en stuga. Det var litet, men det var allt vi behövde. Måltiderna åt vi på terrassen under vinrankorna där vi kunde känna doften av alla blommor som farmor hade planterat. Runt omkring växte kryddor, örter och grönsaker som farfar odlade. Det är starka minnen jag kommer bära med mig resten av livet. Höjdpunkten på dagen var alltid stranden. Sedan barnsben har jag haft en gränslös kärlek till havet. Att ta på mig cyklop och simma ut i en ökänd värld var förtrollande. Just den här dagen var mina föräldrar på andra sidan byn och gjorde ett ärende. Det var bara jag och min kusin som var kvar vid sommarstugan. Jag älskade att leka med honom och min farmor höll ett vakande öga på oss. Alltså jag blir alltså varm när jag läser den där texten. Jag kan nästan se det stora blå framför mig, eller jag kan känna värmen och dofterna och blommorna. Det är just det här som vi pratade om tidigare i samtalet, den här enkelheten som vi svenskar oftast bara får eller tillåter oss att göra på landet om man har privilegiet att ha ett landställe, eller när vi åker på semester. Som vi, som du pratar så mycket om, att vi måste liksom implementera den där medvetenheten i 365 dagar om året.
Det känns som att det där är vårt naturliga tillstånd.
Ja.
Och att vi skolas in till ett beteendemönster som egentligen inte resonerar med vår sanning. När jag flyttade tillbaka från Kina och efter att ha samtalat med flera som har flyttat till Stockholm från utomlands. Många håller med om att det finns ett tempo här som vi blir väldigt förundrade över. Och det känns som att vi alla är på väg någonstans. Som om vi ska göra någonting.
Fast vi vet inte vad.
Ja, precis. Det springer. Och därav, jag brukar se det i boken, så skriver jag att vi springer efter en regnbåge. Som om mänskligheten kollektivt, att vi ska någonstans, att vi måste kolonisera solsystemet eller galaxen på något vis. Det är det här allt som finns, det är den här planeten, vi går ingenstans, vi kommer inte gå någonstans, that's it. Så ifall vi kan bara stanna upp lite, ta bort alla distraktionerna lite, se varandra face to face och verkligen prata om här och nu. Om det som uttrycker oss, det som uttrycker vår glädje och vår kärlek och vår lycka i livet.
Åh, som vanligt kan jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Jag är nyfiken på hur dina morgonrutiner ser ut. När går du upp och vad gör du direkt? Berätta för lyssnarna om mig.
Det varierar. Jag brukar inte vakna när alarmen går. Jag brukar vakna tidigare. Och det tillåter jag lite min kropp bestämma. Men det brukar vara innan min dotter och min fru går upp. Så jag går först på toa, kissar, sen sätter jag mig, det första jag gör, sätter mig och gör mina andningsövningar. Och när jag känner mig att jag har gjort tillräckligt av det, så sitter jag i min psykologiska tystnad.
När du säger psykologiska tystnad, vad betyder det exakt? Du sitter
tyst.
Det fattar jag. Man tänker, tänker du på andningen, eller har du något mantra, eller har du...
Nej.
Eller, nej.
Så fort jag tänker så är inte jag tyst.
Men det kommer just, för nu, jag tänker att lyssnarna och inklusive jag gör också meditation på morgonen, men det kommer ju tankar, vad gör du av dem då?
Jag observerar dem. när man börjar då göra de här typen av meditation så kommer det såklart finnas tankar. Men ju mer du skapar en distans till dem, och du inser att du inte är dina tankar, men du har tankar, du observerar dem och säger, hopp, där flög det förbi någonting. Att du går inte in i det dramat. Att du sitter tyst och bara fortsätter observera. Då kommer till slut också frekvensen av de här tankarna kommer komma mindre och mindre. Så det är någonting som vi förstärker, det här mönstret av tankarna, det här flödet. Ju mer jag går in i dem, desto snabbare jag ger dem då mera fart och mer energi.
Mm.
Och det är där livets drama skapas, för att en tanke utan tro har ju ingen makt.
Mindre tändvätska in i brasan helt enkelt.
Ja, men precis.
Mm.
När någon säger att jag kan inte, det är en tanke som du tror på.
Mm.
Eller när någon säger att jag är inte tillräcklig, okej, vad är dina argument? Du ser, när vi börjar utmana våra tankar, våra tron om oss själva, det är då det börjar bli också väldigt intressant.
Mm.
Så jag sitter i min psykologiska tystnad. Klart kommer det några tankar från dagen innan eller från vad jag bör göra. Jag ser dem. Men med tiden så blir det större och större gap där av en stillhet, av att bara vara. En fullständigt villkorslös sinnesstillstånd av att bara jag finns, jag är. Inte som någonting, men bara det eviga närvarande medvetandet. Det konstanta, det som jag med säkerhet kan säga att det här är konstant. Oavsett om jag var 5 år eller 10 år eller 20 år. Samma känsla fanns då också, jag finns, jag är. Medan min idé, vem jag tror jag är, den har förändrats med tiden.
Mm.
Och den kommer förändras med tiden.
Vad fint.
Mm.
Äter du något speciellt på morgonen sen?
Ingenting speciellt faktiskt.
Åt du i morse? Drack du åt någonting innan vårt möte?
Ja, jag åt faktiskt lite ris och lite linser, alfalfagroddar och lite cashewnötter blev det.
Gud vad gott.
Det är jätteenkelt.
Mm. Då är vi tillbaks. Keep it simple.
Simple. Jag brukar simple. Inte blanda för mycket. Ja. Och håll er till en typ av mat.
Mm.
Mat har otroligt mycket information i sig. Och mag-tarmsystemet vill ha en specifik typ av mat. Nu kanske inte vi har tid att gå in i tarmfloran, men mest näring.
Men vi kan boka upp en uppföljare.
Jag kan bara säga så här. Att hoppa från en dag äter vi indisk till en andra dag äter vi mexikanskt, för att sedan hoppa över till Japan. Den maten har olika typer av energi. Den har olika typer av information. Och tarmfloran blir helt förvirrad. Så keep it simple.
Den tar jag med mig. Mm. Nej, men man känner ju direkt om man byter.
Ja.
Det är det som händer när folk åker utomlands och magen pajar.
Ja.
Tränar du efter dina år som basketproffs? Vad tränar du för fysisk träning idag, om du gör det?
Jag, för några år sedan så var jag sängliggande i ett halvår på grund av en borreliainfektion. En kronisk sådan som har begränsat mig, där jag inte kan träna fysiskt än. Så det, jag hade inte jag tagit tag i min hälsa så hade jag inte kunnat sitta här.
Mm.
Men det är det enda som inte jag kan göra, det är just träna ännu.
Jag tänkte säga just nu, ja.
Ja, precis. Mm. Så är det. Det blir bättre och bättre för varje år.
Såklart.
Ja.
Åh, vad spännande. Diamantis, du ska få 5 oförställningar meningar som du svarar lite kort på.
Ja.
Om jag fick rekommendera 5 saker i köksskåpet eller kylskåpet som man inte får missa att alltid ha hemma, skulle det vara?
Det skulle vara broccoli, cashewnötter, det skulle vara råris. Nu ser jag bara det jag har.
Ja. Det var låter som din frukost.
Exakt. Jag säger min frukost.
Ja, 2 saker till där, någon krydda.
Någon krydda, oregano, grekisk oregano. Det kan inte man leva utan.
Jo, du ser.
Ja. Och låt oss säga då ekologiska ägg.
Grymt.
Ja.
Mitt happy place är?
Min dotter.
Mm, vad heter hon? Hur gammal är hon?
Vida, 2,5 år.
Åh, lilla Vida.
Ja, hon är fantastisk.
Mm. Min favoriträtt är? Är det din frukost med ris och cashewnötter igen?
Min favorit. Rätt är, vad är det mamma lagar?
Något polsk gryta. Ja,
det är nog en borscht. Det är en rödbetssoppa.
Mm.
Vi går med den.
Mm. Bra. tre saker för en bättre folkhälsa skulle vara att prata svensk folkhälsa nu.
Ja, precis. Folkhälsa. Sova tillräckligt, skratta tillräckligt och kramas tillräckligt.
Jag älskar dem så bra. Sista frågan. Det finns inte en enda dag som jag missar att...
Att säga till min fru och till min dotter att jag älskar dem.
Åh, det blir helt tårögd. Åh, fint. Åh, tack snälla. Fantastiska svar. Jag tänkte avsluta med några av mina egna tankar kring dagens ämne. Det här är ett ämne som jag är enormt intresserad av. Jag tror fullt ut på att kroppen kan läka sig själv om vi bara ger de bästa förutsättningarna, precis som du har sagt. Mm. För mig är det totalt logiskt att negativa tankar tar fäste i kroppen på det ena eller andra sättet genom trauma och psykisk misshandel, fel mat eller något annat som påverkar oss negativt. Jag tror på att allt vi gör påverkar oss. Vad vi äter, hur vi äter, vad vi tänker, vad vi hör, vad vi ser, vad vi upplever, vad vi doftar, vad vi känner och så vidare. Kroppen absorberar allt, lite som en tvättsvamp, och skiljer inte på om det är en fysisk eller mental handling. Jag önskar att vi tidigt i livet fick lära oss att allt vi gör spelar roll. Allt hänger ihop. Att kroppen är en enhet och att vi måste ta hand om den som en enhet. Det måste ju tyvärr sätta stopp för dagens, morgonens fantastiska samtal. Jag är så glad för den här morgonen.
Tack själv. Jättefin.
Och jag måste släppa iväg dig till din patient. Nu undrar jag ju och alla lyssnare var vi hittar dig någonstans, om vi vill följa dig eller din hemsida. Var hittar vi dig i sociala medier? Apropå Keep It Simple och bonden.
Dr. Diamantis, Dr. med C, då är det hela ordet, Diamantis. På Instagram, samma är det på hemsidan, www.drdiamantis.com. Jag försöker gå ut med så mycket värdefull information och material som möjligt för att du eller alla där ute ska börja sin egna hälsoresa och börja ta hand om dig själv innan du eventuellt behöver komma till mig. Så min önskan är att du inte ens ska behöva komma till mig eller till någon annan. Jag har precis öppnat en webbshop där det finns standardrecept mot bland annat då mag-tarmbesvär som svullen, öm mage, menstruationsbesvär. Det är just för att flera i sin egna hälsoresa ska kunna ta hjälp och hjälpa sig själva.
Ja, fantastiskt. Tack snälla.
Tack.
In och följ Dr. Diamantis, läs boken Nyckeln till hälsa, den är fantastisk. In och följ mig under Shape by Shirin, och såklart in och följ podden. Prenumerera så du inte missar ett enda avsnitt. Podden heter såklart Träna med Shirin. Dela och kommentera så blir jag jätteglad. Tusen tack Dr. Diamantis, grattis på födelsedagen än en gång, och för att du ville... Tack för att du ville dela dina fantastiska erfarenheter och kunskaper. Tusen tack alla lyssnare, och stort tack till mina sponsorer som jag också vet delar mina tankar om träning och hälsa, nämligen greatearth.se och mettepk.se. Tills vi ses nästa gång, puss och kram. Hej då!
Hej då!